Hallelujah.
Prisad vare Herren.
Do you love the Lord?
Älskar du Herren?
Amen, Brother Potter.
Amen, Brother Potter.
Hallelujah. Thank you for being here this evening.
Tack för att ni har kommit hit ikväll.
We're going to continue our thought for a while this evening.
Vi ska fortsätta utveckla den här tanken vi började med i eftermiddags.
And I hope it's a blessing to you.
Och jag hoppas att det blir till välsignelse för dig.
I must explain something.
Jag måste förklara någonting för dig.
The things that I'm preaching to you now.
Det som jag ska predika för dig nu.
I know some of these things you may not even understand.
Jag vet att en del av det kanske du inte ens förstår.
But if you listen to them over and over again.
Men om du lyssnar till det flera gånger.
The Holy Spirit will quicken them to you.
Så kommer den heliga ande att levandegöra det för dig.
And it will help you to develop in your spirit.
Och det kommer att hjälpa dig att utveckla någonting i din ande.
For many years I have faced something in the body of Christ.
Under många år så har jag stått inför någonting som jag har sett i Kristi kropp.
I have prayed about and thought about and been deeply concerned.
Tänkt på det och varit väldigt engagerad, bekymrad faktiskt över det här.
About the lack of real spiritual growth.
Jag har sett avsaknaden av verklig andlig tillväxt.
Among God's people.
Bland Guds folk.
Now there's two ways to grow.
Det finns två olika sätt man kan växa.
You know, you can eat a lot of fat things.
Man kan äta mycket fett.
And you can grow this way.
Och så kan man växa på det här hållet.
Now that's the wrong kind of growth, isn't it?
Det är fel sätt att växa på.
Peter doesn't have that problem.
Peter har inte det problemet.
But there's another kind of growth that's good.
Men det finns en annan tillväxt som är sund och god.
And that's the kind of growth when you grow up.
Och det är när man växer på det hållet.
And you come to maturity.
Och man växer till mognad.
I think too many of God's people.
Jag tror att allt för många av Guds folk.
They want to grow this way.
Vill växa på det hållet, bli tjocka.
They want to be little fat babies.
De vill vara små feta bebisar.
And I guess that's good for a while.
Och jag antar att det kan vara bra ett tag i alla fall.
But we must grow up in Jesus Christ.
Men vi måste växa upp i Kristus Jesus.
The calling of the church is to grow.
Kallelsen, församlingens kallelse, det är att växa.
If you had a baby,
om du har en bebis,
and the baby did never grew this way.
Och bebisen inte växer på höjden.
And it just kept getting bigger this way.
Utan blev bara tjockare och tjockare.
You'd take the baby to the doctor.
Då skulle du gå till doktorn med bebisen.
And you'd say, what's wrong with the baby?
Och så skulle du fråga, vad är det för fel på barnet?
Wouldn't you?
Det skulle du väl göra.
Because it's natural to grow.
För det är naturligt att växa.
So that speaks to me about something.
Och det säger någonting till mig.
That something in the church is not natural.
Någonting i församlingen är onaturligt.
Because it seems that the majority of God's people never grow this way.
För det verkar som om majoriteten av Guds folk inte växer på höjden.
They just seem to grow this way.
De blir bara fetare.
And the reason we grow this way,
och anledningen till det,
is because we're eating fat things.
Är att vi äter feta saker.
We're eating the sweet things.
Vi äter de söta sakerna.
That's what I just said, wasn't it? That's not healthy for you.
Och det är inte hälsosamt för dig.
You need to grow up.
Du måste växa upp.
In the Lord Jesus.
I Herren Jesus Kristus.
That's what Paul said in Ephesians 4.
Det är det som Paulus talar om i Efesierbrevet 4.
And growing up into him who is the head.
Och växa upp till honom som är huvudet.
It's important for you to grow up into the head.
Viktigt för dig att växa upp till huvudet.
Because the more you grow up into him.
För att desto mer du växer upp i honom.
The more you develop the character.
Desto mer utvecklar du den här karaktären.
That we're discussing.
Som vi har undervisat om.
I mentioned two things in the last hour.
Förra bibelstudiet så nämnde jag två saker.
Or last hour and a half.
Eller förra en och en halv timmen.
We talked about that you can be born in a relationship.
Du kan födas i en biologisk födelse.
With God.
Med Gud.
You're born a child of God.
Du blir ett Guds barn. En relationsbarn.
That's what That's what John describes in John chapter 1.
Det är det vi kan läsa om i Johannes evangelium.
To them gave he power to become the
sons
of God.
Alla som tog emot honom gav han makt eller rättighet att bli Guds barn.
And that word there means, it means a relationship.
Och det är att man är ett barn genom en relation.
But Romans
8:14.
For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.
Alla de som drivs av Guds ande, de är Guds barn.
That does not just describe relationship.
Det handlar inte bara om relation.
It describes character.
Utan det handlar om ett barn som har karaktären.
It means that you're growing up into that character.
Och du växer upp till likhet och får den karaktären.
Now there's something about little babies.
Det är någonting med små bebisar.
That they're very selfish.
De är väldigt egoistiska.
Have you ever noticed that?
Har du lagt märke till det?
They don't care that you have to go to work in the morning.
De bryr sig inte om du måste gå och jobba på morgonen.
It doesn't bother them that you have to get up at 6 o'clock.
De bekymrar sig inte över att du måste gå upp klockan 6.
If their diaper is wet.
Om blöjan är blöt.
Or they want a bottle.
Så eller om du vill ha flaskan.
Or they're just mad about something.
Eller de bara är irriterade och ilskna på någonting.
They don't mind getting you up in the middle of the night.
De bryr sig inte om, de väcker dig mitt i natten.
It doesn't matter what you're doing.
De bryr sig inte om vad du håller på med.
They want to be the center of attention.
De vill ha all uppmärksamhet. De vill vara i centrum.
Now I'm not mad at babies.
Jag är inte arg på bebisar.
I'm just trying to describe the nature of the child.
Jag försöker bara beskriva barnets natur.
The child is self-centered.
Barnet är självcentrerat.
The world exists around the child.
Barnet tror att hela världen cirkulerar runt om dem.
And that's the problem with a lot of God's little children.
Och det är det problem som många av Guds små barn har.
They don't care.
De bryr sig inte.
They want to be the center of everything.
De vill vara alltings centrum.
And when you grow up in Christ,
och när du växer upp i Kristus,
he becomes the center.
Ja, då blir han centrum.
I can tell when someone's growing in the Lord.
Jag kan se hur någon växer i Herren.
Christ becomes the center of their life.
Då blir Kristus centrum i deras liv.
And they move away from that self-centeredness.
Och så kommer man bort ifrån självcentreringen.
But you see so little of that.
Men man ser så lite av detta.
You see one person here and one person there, 1,000 miles away.
Ja, man ser en här och en annan där. Ifa 1,000 mil på ett annat håll då.
When God has designed the whole church to come into this.
Men Gud har format kyrkan eller församlingen på sånt sätt så att alla ska leva på det sättet.
And so it says to me that something isn't working right.
Och då förstår jag att någonting är det som är fel.
And I say, God, what is not working right?
Och jag undrar, vad är det som inte fungerar, Gud?
And he begins to explain it to me.
Och så har han börjat förklara för mig.
And then it's my task to try to explain it to you.
Och sen är det min uppgift att försöka förklara det för dig.
And then you say, I don't want to hear that.
Och du kanske säger att ja, men jag är inte så intresserad av att höra det.
Have you ever tried to feed a child something they don't want?
Har du försökt ge ett barn någonting som det inte gillar?
They'll turn their head.
De vänder bort huvudet.
They'll push their plate on the floor.
Och de knuffar ner tallriken på golvet.
They'll stick it back out.
Eller de spottar ut det igen.
They don't want it.
De vill inte ha det.
They don't want to receive that.
De vill inte ta emot det.
And you also know if you're a parent.
Och om du är förälder så vet du också.
That many of those things that they're spitting out are the things that are good for them.
Att mycket av det de spottar ut det är sånt som är väldigt bra och hälsosamt för dem.
They are the things that are going to make them grow.
Just de sakerna är sånt som ska få dem att växa.
Now if you give them the sugar.
Om du ger dem socker.
Or candy, you know.
Eller godis.
Oh, that's lovely.
Och det äter de. Det är jättegott.
That's wonderful to them.
De tycker det är underbart.
But you're failing as a parent.
Men du misslyckas som förälder.
If you let them have those things.
Om du bara ger dem sånt.
And you don't have them eat the proper things.
Och inte ger dem den rätta maten.
They won't grow properly.
Därför de kommer inte att växa.
And I think that's what's happened to the church.
Och det är det som har hänt med församlingen.
I think we have been wanting to preach that which is popular.
Jag tror att vi har försökt predika populära budskap.
Because we get a bigger crowd.
Därför att vi får större åhörarskara.
We get more support.
Vi får mer stöd.
We get more popularity.
Vi får mer popularitet.
But one day we're going to have to stand before God.
Men en dag så ska vi stå inför Herren.
And I believe we're going to have to give account for what we say.
Och jag tror att vi får göra räkenskap för det vi har sagt.
And it is for that reason I preach like I do.
Och det är av det skälet som jag predikar så som jag gör.
I want you to grow.
Jag vill att du ska växa.
And if you never grow.
Om du aldrig växer.
It's not going to be my fault.
Så är det inte mitt fel.
I want you to grow up in Jesus Christ.
Jag vill att du ska växa upp i Kristus Jesus.
Be something in the Lord.
Och bli någonting i Herren, var någonting i honom.
Let him be something through you.
Och att låta honom vara någonting genom dig.
Hallelujah.
Hallelujah.
We were talking just as we quit last time.
När vi slutade förra bibelstudiet så nämnde vi en sak.
I had mentioned about the sin of Achan.
Jag hade nämnt Akans synd.
And we talked about how God felt about it.
Och vi beskrev hur Gud kände om detta.
And I want you to see something in this particular passage.
Och jag vill att du ska lägga märke till någonting i det avsnittet.
In the book of Joshua.
Man läser det i Josua bok.
God brought his judgment not just on Achan.
Gud dömde inte bara Akan.
God brought his judgment on Israel.
Utan domen kom över hela Israel.
Had you ever wondered about that?
Har du någon gång funderat över varför det gick till på det viset?
It was Achan who sinned.
Det var ju Akan som syndade.
And yet God punished Israel.
Ändå straffade Gud Israel.
They went to battle.
De gick ut i en strid.
Against a small town called Ai.
De stred mot en liten stad som heter Ai.
And they lost the battle.
De förlorade striden.
And they began to question.
Och började ställa frågor.
They said, what's wrong here?
Vad är det som har gått snett?
Now, that's the way we ought to be.
Så skulle vi också göra.
If we are not living a victorious relationship
with
God. Om
vi inte lever i en segerrik relation med Gud.
We need to start asking what's wrong.
Då måste vi börja ställa frågan, vad är det som är fel?
Amen.
Amen.
I'll say amen if you won't.
Om inte ni säger amen så kommer jag att säga amen.
Amen never scared me.
Amen har aldrig skrämt mig.
That's like saying to a puppy, say, get him, you know, stick him.
Det är ungefär som man säger till hunden, kom igen, ta den nu.
Achan disobeys God purposely.
Akan är olydig mot Gud med flit, så att säga.
Israel is losing the battles that she's fighting.
Och Israel förlorar sina strider.
And they begin to question and say, what's wrong?
Och de börjar ställa frågan, vad är det som har gått snett? Vad är det för
what's
fel?
What's wrong, God?
Vad är det för fel, Gud?
Now this is my relationship with God.
Det här är ju min relation till Gud.
If I do not see something victorious in my life,
om jag inte ser något segerrikt i mitt liv,
then I'm going to go to God.
Då måste jag gå till Gud.
And I'm going to say, God, why is the enemy winning in my life?
Och ställa frågan, Gud, varför är det fienden som vinner seger i mitt liv?
Because that's not the promise of God.
Därför att det är inte det Gud har utlovat.
The promise of God is to bring us in victorious.
Gud har lovat att föra oss fram i seger.
And so if something is wrong,
så om någonting är fel,
I want to know where it is and why.
Så vill jag veta var felet ligger och varför det har uppstått.
Not long ago, I was asking the Lord this very question.
För inte så länge sedan så ställde jag den här frågan till Herren.
And I felt like something was wrong.
Och jag kände att någonting var fel.
And I began to pray.
Och jag började be.
And what God told me surprised me.
Och jag blev förvånad över att höra vad Gud svarade.
Just literally surprised me.
Jag blev bokstavligt talat förvånad.
I had been having this anger in my life.
Jag hade haft en vrede i mitt liv.
And it seemed like I just couldn't get over it.
Och det verkade precis som att jag kunde bli kvitt det.
Just seemed like under the surface there was just pressure.
Under ytan så var det övertryck hela tiden.
And I was just, you know, like I was going to blow all, you know, blow my head off all the time.
Det kändes som om jag skulle tappa behärskningen.
Steam building up, you know.
Det var som om det byggde upp ett tryck hela tiden. Jag skulle tappa behärskningen när som helst.
And I was angry inside all the time.
Inuti så var jag hela tiden arg.
And I began to pray.
Och jag började be.
And I said, God, something's wrong.
Jag sa, Herre, någonting är fel.
I shouldn't feel this way.
Jag skulle inte känna mig på det här sättet.
I know that the kingdom of God within us.
Jag vet att Guds rike i oss.
There are three things that let me know I'm on track with God.
Så finns det tre saker som hjälper mig att se att jag har ett gott förhållande till Gud.
They are those three things that are relevant to God's kingdom.
Och det är de tre sakerna som är av stor betydelse i Guds rike.
If you're in fellowship with God.
Om du har gemenskap med Gud.
First of all, you should have peace.
Så ska du först och främst ha frid.
Peace, hallelujah.
Frid, hallelujah.
I mean real peace.
Jag menar verklig frid.
Something's disturbing your peace, you better pay attention.
Om det är någonting som stör din frid, så måste du stanna upp och fråga vad det är som händer.
And then you should have joy.
Och så ska du ha glädje.
Hallelujah. There should always be a joy.
Det skulle alltid finnas en glädje.
In your spirit.
I din ande.
Now maybe not in your flesh, but in your spirit.
Kanske inte i ditt kött, men i alla fall i din ande.
Sometimes I have felt bad physically.
Ibland har jag känt mig dålig rent fysiskt.
But in my spirit I still had that joy with God.
Jag hade fortfarande glädje i min ande i Herren.
And last of all,
och slutligen,
you should always have that sense of righteousness.
Ska du alltid uppleva en medvetenhet om rättfärdighet.
Not your own righteousness.
Inte din egen rättfärdighet.
But that sense of acceptance before God.
Men den där känslan av att vara av välbehag inför Herren, att vara accepterad.
The word righteousness, it means to have right standing with God.
Rättfärdighet, det betyder att ha en rätt ställning i förhållande till Gud.
It means that you are accepted by God.
Det betyder att Gud har accepterat dig.
You should have that sense that God accepts you.
Och du skulle ha den känslan, den medvetenheten att Gud accepterar mig.
Now, you know, if you have a fight with your wife or your husband.
Men om du har ett gräl med din maka.
You don't do that in Sweden, do you?
Ni grälar inte så i Sverige, va?
Wives and husbands don't have little spats.
Man och hustru, de grälar aldrig här.
You don't do that here.
Ni gör inte det här, va?
Maybe you do.
Ja, kanske ni gör det.
But if you have a marital let me put it this way. Me and my wife don't fight.
Jag och min hustru, vi bråkar inte.
We have loud discussions.
Vi har bara högljudda diskussioner.
Do you have loud discussions?
Har ni högljudda diskussioner?
Okay. Now you know what I'm talking about.
Ja, nu vet ni vad jag pratar om.
All right. Now if you become angry at your wife.
Om du blir arg på din fru.
Or husband, as the case.
Eller tvärtom.
Then there is a break in that fellowship.
Då sker ett brott i gemenskapen.
You don't feel the acceptance.
Man känner inte accepterandet.
Do you know what I'm talking about?
Vet ni vad jag menar?
And there has to come a time.
Och det måste komma en punkt.
When you come to your wife.
När du går till din hustru.
A husband's take notice on this.
Och ni män ska ta egentligen anteckna det här.
And you solve the problem.
När du går till din hustru och löser problemet.
You say, honey, I was wrong.
Du säger, älskling, jag hade fel.
And she says, I know.
Och hon säger, ja, jag vet, säger hon.
And you ask forgiveness.
Och så ber du om förlåtelse.
And then you feel acceptance.
Och så känner du hur du välbehaget kommer, hur du blir accepterad.
That's the same way that you feel with God.
Det är på samma sätt du upplever det med Herren.
You feel that you are in a loving relationship with God.
Du känner att du lever i en kärleksrelation med Gud.
And you have fellowship with God.
Och du har gemenskap med Gud.
And he accepts you when you pray.
Och han accepterar dig när du ber.
And accepts your presence.
Och han accepterar din närvaro.
Amen. Now you should have those three things in your life.
Och då ska du uppleva de här tre sakerna i ditt liv.
When I don't have them, it bothers me.
Och när jag inte upplever dem, så blir jag bekymrad.
And I'm going to pray and find out why.
Och då börjar jag be och söka Herren för att ta reda på vad det är som har hänt.
And God began to deal with me.
Gud, han började ta tur med mig.
And he began, well, like I said, when he said something to me, it just shocked me.
Och han sa en sak som chockade mig.
I had never thought about this in my life.
En grej som jag aldrig hade tänkt på i hela mitt liv.
I'm going to tell you what it was.
Och jag ska säga vad det var.
He said, you have a problem with perfectionism.
Han sa, Jerry, du har problem med perfektionism.
Perfectionism.
Perfektionism.
Me, Lord?
Ja, Herre.
Yeah, you.
Ja, just du.
And it dawned on me. Yes, I do.
Och det gick upp för mig att jag hade verkligen det.
I had inadvertently leaned that direction.
Utan att märka det själv så hade jag utvecklats i den riktningen.
And because I could not achieve that.
Och på grund av att jag inte kunde uppnå denna perfektionism.
I become frustrated.
Så blev jag frustrerad.
And it brought this anger in my spirit.
Och det där landade som vrede i min ande.
And it becomes something that Satan was using.
Och det blev till någonting som Satan kunde använda.
And I said, God, how do I get it out of my life?
Och jag sa, Herre, hur kan jag bli kvitt det här? Hur kan jag få bort det här ur mitt liv?
And God began to lead me step by step.
Så började Gud leda mig steg för steg.
And I began to see something that would bless the body of Christ.
Och jag började se någonting som kunde välsigna Kristi kropp.
And I know that's why God let it happen.
Och det, jag vet att det var därför Gud tillät detta att hända.
So that I could help people with these things.
Så att jag skulle kunna hjälpa människor på de här områdena.
To understand how to deal with those things that come in your life.
Att förstå hur man ska kunna ta itu med de här sakerna när de dyker upp i ens liv.
In the next few services we're going to talk about strongholds.
Och under de kommande undervisningspassen här så ska vi tala om såna här fästen.
And I want you to listen very carefully.
Jag vill att du ska lyssna mycket uppmärksamt.
Because I'm going to show you something about strongholds you probably never understood.
Jag ska visa dig någonting om fästen i ditt liv som du kanske aldrig har förstått tidigare.
The enemy wants to put a stronghold in your life.
Fienden vill upprätta fästen i ditt liv.
Now what am I describing as a stronghold?
Vad är det jag vill beskriva då som ett fäste?
I'm talking about something in your life that will cause you not to walk in victory with God.
Det är någonting i ditt liv som orsakar att du inte kan vandra i seger med Herren.
Something that will hinder your spiritual growth with God.
Någonting som hindrar din andliga tillväxt med Herren.
Something that will hinder your fellowship with God.
Någonting som hindrar din gemenskap med Herren.
And God wants to deal with
these. Och Gud vill ta itu med de sakerna.
And God began to show me how to
do this. Hur det skulle gå till.
Now here we have a type of stronghold with Achan.
Och i Akans liv ser vi en bild på hur ett fäste kan se ut.
Achan has taken the Babylonish garment.
Akan har tagit den babyloniska klädnaden.
I think a wedge of silver and a wedge of gold.
Och han tog ett stycke silver och ett stycke guld.
And he hid it under his tent.
Och gömde det under sitt tält.
And when he did this, he brought judgment upon the whole body of Christ.
När han gjorde det så drog han dom över hela Israel.
The whole church.
Eller över hela församlingen.
Little strongholds in our life.
Små fästen i våra liv.
Can bring God's judgment upon the whole individual.
Kan dra Guds dom över hela folket.
And we need to know how to deal with this.
Vi måste se hur vi ska kunna ta itu med detta.
I want to share something with you. I think will bless you.
Jag ska dela någonting som jag tror kommer att välsigna dig.
Paul says, "Do you know not that you're the temple of the Holy Spirit?"
Paulus talar om, vet ni inte att ni är Guds tempel?
How many of you knew that you were the temple of the Holy Spirit?
Hur många vet att ni är den helige andes tempel?
You're the Holy Spirit's temple.
Du är den helige andes tempel.
But now, when you think of a temple, what do you think about?
När du tänker på tempel, hur ser du det då?
Do you think about the whole temple?
Tänker du på hela templet?
You know, the temple in Jerusalem was a magnificent thing.
Templet i Jerusalem var en magnifik byggnad.
There were all kinds of gates and courts and this type of thing.
Det fanns gårdar och portar och murar och allt möjligt.
But the Greek word here.
Men det grekiska ordet här.
That describes the word temple.
Som beskriver ordet tempel.
It's not describing the whole temple.
Beskriver inte hela templet.
It's not describing the gates.
Beskriver inte portarna.
Or the court of the Gentiles or
eller
the court of the women.
Hedningarnas förgård eller andra förgårdar.
Or the court of Israel.
Eller Israels förgård.
Do you get the word in the Hebrew and the Greek here describes?
Det grekiska ordet beskriver.
It describes the holiest of holies.
Det allra heligaste.
That's what Paul says.
Det är det Paulus talar om.
You're not just the temple of God.
Du är inte bara Guds tempel.
Hallelujah.
Prisad vare Herren.
You're not just the temple.
Det är inte bara templet.
That word describes the holiest of holies.
Ordet beskriver det allra heligaste.
God is saying about you.
Gud säger om dig.
That you are the holiest.
Att du är det allra heligaste.
Hallelujah.
Var.
You're not just a place.
Du är inte bara en plats.
You're the place where the Spirit of God dwells.
Utan Guds ande bor i dig. Du är platsen för hans boning.
You probably didn't know that, did you?
Det visste du inte kanske.
You're the place where the Spirit of God dwells.
Du är den plats där Guds ande bor.
God wants to dwell in you.
Gud vill bo i dig.
In the outer court.
På ytterförgården.
There was some furniture.
Där fanns en del föremål.
Religious furniture.
Religiösa föremål.
In the inner court there was some more religious furniture.
På den inre förgården fanns ytterligare olika saker.
And all of that was some of the priestly things that they did.
Och det tillhörde prästtjänsten, de här olika föremålen.
The service of the priest was concerning this furniture.
Och prästerna tjänade där och använde de olika föremålen för att tjäna Gud.
But the holiest of holies.
Men i det allra heligaste.
Was where God dwelt.
Det var där Gud bodde.
God dwelt there.
Där bodde han.
Hallelujah.
Prisad var Herren.
And Paul says, don't defile this.
Och Paulus säger, orena inte, befläcka inte detta.
Because you are the place where God dwells.
För du är den plats där Gud bor.
You know, in studying the history of the church.
När man studerar församlingens historia.
God, you have to go back again to the Garden of Eden.
Då måste vi gå tillbaka till lustgården för att få.
Where God came down and walked with Adam and talked with Adam.
Gud kom ner och så vandrade han med Adam och han pratade med Adam.
In the cool of the evening.
När det svalkade som aftonen.
And there was fellowship between God and man.
Och människan och Gud hade gemenskap.
What a marvelous thing.
Vilken underbar bild.
Unbroken fellowship.
Obruten gemenskap.
But then man sinned.
Men så syndade mannen.
And when man sinned,
och när människan gjorde det,
he was driven from the presence of God.
Fördrevs människan bort ifrån Guds närvaro.
And for many years upon this earth,
under många år, under många många år här på jorden,
God had no certain dwelling place.
Så hade Gud ingen plats där han kunde bo.
We find where God visited people.
Visst besökte och välsignade Gud människor.
In the process of bringing about his will.
Därför att han ville utföra sin vilja.
He visited Abraham.
Han besökte Abraham.
He visited Sarah.
Han besökte Sara.
He visited Jacob's
life. Han besökte Jakob.
He visited Samson's parents.
Han besökte Simsons föräldrar.
You see where God visited.
Man ser gång på gång hur Gud kom på besök.
But then we see something else.
Men så ser vi något mer.
There was no certain dwelling place on the earth.
Det fanns ingen speciell Guds boning på jorden.
Not until God spoke to Moses.
Inte förrän Gud talade till Mose.
And said, come up on top of the mountain.
Och sa, kom upp på berget.
And on top of the mountain God began to reveal to Moses.
Längst upp på berget började Gud uppenbara sig för Mose.
How to build a tabernacle on earth.
Och visade hur han skulle bygga ett tabernakel på jorden.
And that tabernacle had a purpose.
Och tabernaklet hade ett syfte.
That tabernacle's purpose was that God may dwell with men.
Att Gud skulle kunna bo bland människor.
I don't know if this excites you or not, but
jag vet inte om du tycker det här är fantastiskt eller spännande eller häftigt, men för mig är det det.
There was no place on earth where God could dwell.
Det fanns ingen plats på jorden där Gud kunde bo.
No place where God could bring his presence.
Ingenstans där han kunde vara med sin närvaro.
And God began to speak to Moses.
Och så började Gud tala med Mose.
And said, build a tabernacle.
Och sa, bygg ett tabernakel.
And build it exactly as I tell you.
Och bygg det exakt så som jag visar dig.
And he told him how to build and design everything.
Och så visade han hur han skulle bygga och formge allting.
God's words were, see that you make it after the pattern.
Och Guds ord var, se till att du gör efter mönsterbilden.
After the pattern of what?
Efter vilken mönsterbild?
The pattern of heavenly things.
Jo, efter den himmelska mönsterbilden. De himmelska tingen skulle det likna.
God was recreating on earth what there was in heaven.
Gud återgav på jorden det som fanns i himlen.
We won't describe that this evening.
I kväll ska vi inte gå in i en beskrivning av det.
God said, make it after the pattern.
Men Gud sa, gör det efter mönsterbilden.
You know when Jesus died.
Du vet att när Jesus dog.
He went to the presence of his father.
Då kom han in i sin fars närvaro.
And took his own blood.
Med sitt eget blod.
And poured it upon the mercy seat of heaven.
Och så tömde han ut det på nådastolen, den himmelska nådastolen.
And it didn't have to be on the mercy seat in Jerusalem.
I Jerusalem, i templet, så behövdes det inte.
Because that was only a type of something that was in heaven.
Därför det var bara en förebild av något verkligt i himlen.
And he went to heaven and offered his own blood.
Så Jesus, han for hem till himlen och erbjöd sitt eget blod.
Upon the mercy seat in heaven.
Han offrade det på nådastolen i himmelen.
And what was on earth was only a representation.
Och det som på jorden
was in heaven.
Bara var representerade verkligheten i himlen.
God said, if you'll make it like this, I'll dwell there.
Och Gud sa, om du gör det på detta viset, så ska jag bo där.
And so when they made it according to the pattern.
Så när de gjorde efter den här mönsterbilden.
Then God dwelt there.
Så kom Gud och bodde där.
You know the first thing that David did.
Det första som David gjorde.
His first official act as king.
Den första officiella handlingen han gjorde som kung.
Was to bring the ark of the presence of God to Jerusalem.
Det var att ta tillbaka arken som representerade Guds närvaro till Jerusalem.
And then he began to gather together things to build a temple for God.
Och så började han samla det som behövdes för att bygga ett tempel åt Gud.
And he would have, except God stopped him.
Och han skulle bygga det här, men Gud stoppade honom.
And told him, said, you have shed much blood.
Och Gud sa att du har spilt för mycket blod.
Your son will build the temple.
Men din son ska bygga templet.
And Solomon built the temple.
Så byggde Salomo templet.
How many remember what happened when they dedicated it?
Kommer ni ihåg vad som hände när de invigde templet?
The presence of God came so strongly.
Då kom Guds närvaro så starkt.
That they couldn't even minister.
Att de kunde inte ens tjänstgöra.
Oh, the presence of God swept in that place.
Och Guds närvaro med sin härlighet svepte
like
in
cloud.
Som ett moln.
And they could not even stand to minister.
De kunde inte ens stå och tjänstgöra.
Because of the presence of God.
Därför att Guds närvaro var så stark.
Do you know that's what God wants?
Och det är detta Gud vill.
God wants his temple to be in the place.
Gud vill att hans tempel ska finnas här.
That his presence can so fill that temple.
Så att hans närvaro kan fylla detta tempel så.
Hallelujah, that we can't even minister.
Att vi inte ens kan tjänstgöra längre inför honom.
He wants to do that in our lives.
Han vill göra det i våra liv.
But you see, we've got to become that temple.
Men vi måste bli det templet.
We must grow into that temple for God.
Vi måste växa så att vi blir det templet.
In the recognition that we are the holiest of holies unto God.
Vi måste se och förstå och känna igen att vi är det allra heligaste där Gud vill bo.
It is awesome when you understand that.
För detta är respektingivande och skapar Guds fruktan när vi förstår det.
And I say all that for a reason.
Och jag säger det här med en avsikt.
We're going to title these messages this week.
Vi ska sätta en rubrik på de här budskapen under veckan.
The principle of the presence of God.
Principer för Guds närvaro.
These tapes are going to be called the principle of the presence of God.
Den här bandserien kommer att kallas för principer för Guds närvaro.
Now it's one thing just to be a temple.
Det är en sak att bara vara ett tempel.
There was a time in Israel.
Det fanns en tid i Israel.
When the ark of God was taken from the temple.
När Guds ark togs bort ifrån templet.
Or from the tabernacle.
Eller från tabernaklet kan jag ska säga.
The tabernacle was being violated.
Tabernaklet, det blev plundrat.
By the sons of Eli.
Av Elis söner, eller de våldförde sig på tempel. Man kan läsa det i Samuels bok.
And there was no victory.
Så hade Israel ingen seger.
In the battles that Israel was fighting, there was no victory.
De stred och de kämpade, men de vann ingen seger.
So the two sons of Eli.
Så Eli, två söner.
They got the ark of the covenant.
De hämtade förbundsarken.
They said, we're going to take it to battle.
Den tar vi med oss ut i striden.
We'll bring God's presence into the
då
battle.
Kommer vi att föra in Guds närvaro i striden.
And we'll win.
Och då kommer vi att vinna.
But it didn't work, did
men det fungerade inte.
They were killed in the battle.
De blev dödade i striden.
And the ark of the presence of God was taken.
Och Guds närvaro försvann.
Now these men were living in sin.
De här männen levde i synd.
The Bible describes some of their sin.
Bibeln beskriver en del av deras synder.
Even though they were the ministers of God.
Trots att de var Guds tjänare.
They were in sin.
Så levde de i synd.
And they lost the ark of the covenant.
Och de förlorade förbundsarken.
And whenever Eli heard that the ark of the covenant had been taken.
Och när Eli fick höra att förbundsarken hade blivit erövrad.
He fell over and broke his neck.
Då ramlade han baklänges och bröt nacken.
His daughter-in-law went into labor and bore a child.
Hans svärdotter fick missfall.
And they named the child Ichabod.
Och de kallade det här barnet för Ichabod.
Which means
som betyder
the presence is gone.
Att närvaron är försvunnen.
The presence of God is gone.
Guds närvaro är borta.
You can be a temple.
Du kan vara ett tempel.
Without the presence of God.
Utan Guds närvaro.
The temple was still there.
Templet fanns fortfarande kvar.
Did you know that the ark of God never went back to the tabernacle?
Känner du till att efter den händelsen så återfördes aldrig arken till tabernaklet?
When it was taken out of the tabernacle.
Så snart den hade tagits bort från tabernaklet.
It never returned.
Så återvände den aldrig.
It never went back to where it was at.
Den kom aldrig tillbaka till sin ursprungliga plats.
It went to Jerusalem finally.
Så småningom hamnade den i Jerusalem.
Under the reign of David.
Under Davids regeringstid.
But I want to point out something.
Men jag vill peka på någonting.
You can be a tabernacle.
Du kan vara ett tabernakel.
Without the presence of God.
Utan Guds närvaro.
Or you can be a tabernacle with the presence of God.
Eller också kan du vara ett tabernakel med Guds närvaro.
Now, we look at the temple or the tabernacle.
Vi ser på tabernaklet.
And God still honored the tabernacle.
Och Gud han ärade fortfarande tabernaklet.
Solomon went there.
Salomo besökte det.
When he was very young.
När han var mycket ung.
The Bible tells us that he went to visit the tabernacle.
Och Bibeln säger att han besökte tabernaklet.
And that's where God began to speak to him.
Och det var där Gud började tala till honom.
But the Ark of the Covenant was not there.
Men förbundsarken fanns inte där.
Now, it's one thing to go to church.
Det är en sak att gå till kyrkan.
It's one thing to be religiously designed.
Och det är en sak att ha få en religiös form.
But it is another thing to have the presence of God dwelling in your life.
Och det är en helt annan sak att ha Guds personliga närvaro boende i ditt liv.
Now sometimes we can put on a very wonderful religious facade.
Ibland kan vi anlägga en underbart vacker religiös fasad.
We can do all the things that Christians do.
Vi kan göra alla de där sakerna som kristna gör.
We can look like the Christian.
Vi kan se ut som kristna.
We can act like the Christian.
Vi kan uppträda som kristna.
But yet something's missing.
Men det fattas någonting.
And that something is the presence of Almighty God.
Och detta något är den allsmäktige Gudens närvaro.
Many times I've passed by churches.
Det har hänt många gånger att jag har rest förbi kyrkor.
To have no witness in my spirit.
Och i min ande har jag inte upplevt något vittnesbörd.
That the spirit of God dwelled there.
Att Guds ande bor där.
There's something that I look for in Christian lives.
Och detta är någonting jag söker efter när jag ser kristna liv.
Does the spirit of God witness with me?
Finns det ett vittnesbörd i min ande?
That he dwells in that vessel.
Att den kristne, att Gud bor i det kärlet.
I want you to see this tonight.
Jag vill att du ska se detta.
Because there are things that we can do that violate the presence of God.
Därför att vi kan göra saker som våldför sig på Guds närvaro.
And if we violate the presence of God.
Om vi stör den Guds närvaro.
Then we lose that presence.
Så kan vi förlora den.
The scripture talked about Samson.
Bibeln talar om Simson.
Mighty man of God.
Mäktig Guds man.
And he was a Nazarite unto God.
Han var nazir inför Herren.
A person who was a Nazarite had three vows to God.
Och en nazir hade gjort tre förbundslöften till Herren.
Most of you know the first one.
Det första känner de flesta till.
He couldn't cut his hair.
Han fick inte klippa sig.
There was two more vows.
Men det fanns två ytterligare förbundslöften.
There were three things a Nazarite could not do.
Tre saker fick en nazir inte göra.
The second one was he could not touch anything dead.
Andra var att han fick inte röra något dött.
And the third thing was he could not even eat a grape.
Och han fick inte äta någonting som kom från vinträd, inte ens en vindruva.
Not just wine.
Det handlade inte bara om att inte dricka vin.
He could not eat a grape.
Han fick inte äta en druva.
He couldn't eat the skin of a grape.
Han fick inte äta skinnet på druvan.
I mean the scripture is very exclusive in this.
Och här är skriften mycket tydlig.
But when you study the life of Samson.
Men när du studerar Simsons liv.
You find one disobedience after another.
Så upptäcker man den ena olydnaden efter den andra.
He eats the honey.
Han äter honung.
Out of a dead lion.
Ur ett dött lejon.
He touches a dead thing.
Han rör något dött.
Doesn't he? When he marries the woman who was the Philistine woman.
När han gifter sig med den filisteiska kvinnan.
He violates the law of God.
Så våldför han sig på Guds lag.
God had said that they were not to marry the women of that land.
Gud hade sagt att de inte skulle gifta sig med kvinnorna i det landet.
And if you will look up the word that describes that party.
Och om du letar upp stället där detta, denna fest beskrivs, denna bröllopsfest.
In the Hebrew,
så på hebreiska.
It literally describes a drunken brawl.
Så ser man att det beskriver bara en fyllefest.
And then finally we know he had his hair cut.
Och så ser vi slutligen att han klippte sitt hår.
But you see, he broke his vows with God.
Han bröt sina förbund med Herren.
And then there's something that I read in I think it's in Judges 16 in verse 20.
Och jag tror att i Domarboken 16:20 så står det någonting.
And it says he knew not when the spirit of God left him.
Han märkte inte när Guds ande lämnade honom.
Until he shook himself.
Inte förrän han skakade om sig själv.
When the enemy began to come upon
him. När fienden började komma in i hans liv.
He shook himself.
Då skakade han på sig.
And he said, I will go out as before.
Och han sa, nu ska jag gå ut och strida som jag gjort så många gånger förr.
But he could not go out.
Men han kunde inte.
He was bound.
Han var bunden.
Why? Because he'd lost the presence of God.
Varför? Jo, han hade förlorat Guds närvaro.
Now folks, I want you to understand
something. Jag vill att ni ska förstå någonting.
The devil's work against your life.
Djävulens verk mot dig och ditt liv.
His design against your spiritual life.
Hans plan mot ditt liv.
Is to try to put something in your life.
Det är att han vill komma in i ditt liv och lägga ner någonting där.
That will eventually cost you the presence of God.
Som så småningom kostar dig Guds närvaro.
It may not be the first time.
Det kanske inte sker första gången.
It may not be the second time.
Det kanske inte sker andra gången.
But somewhere down the line.
Men någonstans längs vägen.
He understands that you make a choice.
Så vet han att du kommer att göra ett val.
And you choose something rather than God.
Och du kommer att välja något annat före Gud.
And it will cost you the presence of God.
Och det kommer att kosta dig Guds närvaro i ditt liv.
Now that's what he's working on.
Det är det han är ute efter och jobbar på.
You don't build a stronghold overnight.
Man bygger inte upp ett fäste över en natt.
You don't have a stronghold come into your life in just one moment.
Det är inte bara så ett ögonblicksverk att plötsligt så står det ett helt fäste i ditt liv.
I've worked in construction for a number of years.
Jag har arbetat i byggnadsbranschen under många år.
And you start building a building by digging a hole.
Man börjar bygga ett hus genom att gräva en grop.
You put a foundation in.
För att lägga grund.
Then you build on that foundation.
Sen bygger du på den grunden.
And that's exactly what Satan does in our life.
Och det är precis så Satan arbetar i våra liv.
He puts the foundation in first.
Han lägger först en grund.
Then he builds on that foundation.
Sen bygger han på den grunden.
Until finally he has a place in our life.
Slutligen så har han skapat ett utrymme i våra liv.
Paul says in Ephesians chapter 5.
Paulus säger i Efesierbrevet 5.
He's talking about anger.
Han talar om vrede.
And he said, "Don't let the sun go down on your wrath."
Han säger att låt inte solen gå ner över er vrede.
Now what's he trying to say?
Vad är det han försöker säga?
He knows that it's inevitable that we're going to get angry about
things. Han vet things. Att det är oundvikligt att vi kommer att bli arga.
But he says, "Don't let the sun go down on your wrath."
Och han säger att låt inte solen gå ner över din vrede.
In simple language, don't stay mad.
På enkelt språk så var inte ilsken hela tiden.
Don't let it become hatred.
Låt inte växa till hat.
Don't let it become a problem.
Låt inte växa till ett problem.
Because if he can do that, he can destroy you.
Därför att om han lyckas med det så kan han förstöra ditt liv.
Last year after I left here,
förra året efter det att jag lämnade
I went back to my home,
och jag återvände hem.
Well, the devil had been at work.
Då hade djävulen varit igång och arbetat.
And there were some problems in our church.
Vi hade en del problem hemma i församlingen.
And it began to grow and grow.
Och det började växa och det växte ytterligare.
And then after a couple of months it just erupted.
Och så efter ett par månader så bara exploderade det.
We had three families leave our church.
Tre familjer lämnade församlingen.
And they were good families.
Och det var goda familjer. They were bra good familjer, people. Trevliga människor.
They were also families that provided a lot of financial support.
Det var också folk som stod för en stor del av det ekonomiska stödet.
And it really hurt to lose those people.
Och det gjorde verkligen ont att förlora de här människorna.
And the way that they were taken out.
Och sättet detta hände på
was nothing more than just gossip and gossip and gossip.
Det var orsakat av skvaller och åter skvaller.
Slander.
Skvaller.
And they were taken away from our body.
Och de togs bort från vår församlingsgemenskap.
One particular person caused most of the problem.
Och det var speciellt en person som orsakade de flesta problemen.
And I began to feel angry at this person.
Och jag började bli arg på den här personen.
I began to feel that I wanted to hurt that person.
Och jag kände att jag verkligen ville komma åt och skada den.
And I began to recognize something.
Och då började jag känna igen någonting.
That those feelings were costing me the presence of God.
Att de känslorna jag hade, De kostade mig Guds närvaro.
And I began to pray.
Och då började jag be.
I began to seek the face of God.
Jag började söka Guds ansikte.
Because I realized what Satan was trying to do.
Jag insåg vad Satan var ute efter att göra.
He was trying to sow something in my heart.
Han försökte så någonting i mitt hjärta.
He was trying to sow a seed in there.
Han försökte så en säd där.
A seed of bitterness toward that person.
En säd av bitterhet mot den personen.
Why? Because that bitterness will grow.
Varför? Jo, därför att den här bitterheten kommer att växa.
I don't think that bitterness would have cost me the presence of God.
You don't think so?
I don't think so.
Jag tror...
Go ahead, brother.
You don't think so?
No.
Okay. Jag tror inte att att den bitterheten hade kostat mig Guds närvaro.
But what grew from that bitterness would.
Men det som hade växt ut ur den bitterheten skulle...
Because then I would begin to hate.
För att det hade lett till att jag skulle börja hata.
And God could not abide that.
Och Gud tål inte det.
You see what I'm going with this?
Förstår du vad jag beskriver i detta?
Over and over again Satan attacked me with this.
Om och om igen så attackerade Satan mig med detta.
And I would feel such bitterness against that person.
Och jag började känna sån bitterhet mot den personen.
Because the people that they had taken from the church.
Därför att de människor som hade tagits bort ifrån församlingen.
Were people that had been in our church for 15 and 16 years.
Det var människor som hade varit med i församlingen 15-16 år.
People that were as close to us as our children.
Människor som var så nära oss som våra egna barn.
People that were like our own family.
Det var som vår egen familj.
And yet they turned them against us.
Och ändå lyckades de vända dem emot oss.
And I kept feeling this hurt.
Och jag kände det här såret. Jag kände mig så sårad.
But I had to keep taking it to Jesus.
Men jag fick fortsätta att bära fram det till Jesus.
When Satan tries to put something in your life.
När Satan försöker lägga ner någonting i ditt liv.
He's going to start by sowing the seed somewhere.
Så börjar han att så en säd någonstans.
And then once that's established in your life.
Och när det har
pray for that person that hurt me.
Jag bad för den människan som sårade mig.
And I would say, God forgive him.
Och jag sa, Gud förlåt.
And God bless him.
Gud välsigna honom.
Touch their life, minister to
them. Deras liv, betjäna dem.
Do you know after a while?
Efter ett tag.
Hallelujah, that door closed.
Så stängdes dörren.
And Satan couldn't touch that place.
Och Satan kunde inte röra det stället längre.
Hallelujah, God just shut that door.
Gud stängde dörren.
Hallelujah.
Hallelujah.
But I knew from the moment it started.
Men jag visste från samma ögonblick det började.
I knew from the day that it started.
Jag visste från den dagen när det startade, när det började.
Satan was trying to destroy my life.
Att Satan var ute efter att förstöra någonting i mitt liv.
And my ministry.
Min tjänst.
And cause me to lose the presence of God.
Orsaka att jag skulle förlora Guds närvaro.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now folks, the most important thing in my life this evening.
Det mest viktiga i livet här ikväll.
Is the presence of God.
Är Guds närvaro.
I cannot live without it.
Jag kan inte leva utan den närvaro.
I cannot live a day without it.
Jag kan inte leva en dag utan den.
I have to know the presence of God is
Jag måste
there.
Känna, uppleva, förstå och inse Guds närvaro.
And if something is going to cost me the presence of God.
Om det är någonting som kommer att kosta mig det.
I heard a man say one time.
Jag hörde en man säga en gång.
He was angry at another man.
Han var arg på en annan man.
He said, I'm going to lay my religion down.
Jag kommer att lägga ner min religion.
And I'm going to go punch that fellow in the nose.
Jag ska gå och slå honom på käften.
Ah. Now this really happened the other day now.
Och det har verkligen hänt.
This is a story from the newspaper in America.
Och det här är en första sidans nyhet i USA.
There were two men who were arguing.
Det var två män som grälade.
About the Bible.
Om Bibeln.
Now they were quoting scripture to each other.
De citerade bibelställen mot varandra.
And one of them said it's this way.
Och en av dem sa, så här är det.
And the other one said no, it's this way.
Nej, sa den andra, så här är det.
And they got in an argument about it.
Och de började gräla om detta.
Well, they got the Bible.
Och de tog Bibeln.
And one man proved that he was right.
Och den ena bevisade hur rätt han hade.
The other man went and got a gun and shot him to death.
Och den andra, han gick istället och skaffade en pistol och sköt den andra.
It's true.
Det är sant.
I read it in the paper a few days ago.
Jag läste det i tidningen bara för några år sedan.
Now what kind of Christianity is that?
Vad är detta för slags kristendom?
I'm not kidding. It happened. It's radical. What kind of Christianity is that?
Vad är det här för slags kristendom?
Where people can get so mad about something they kill each other.
Att de kan bli så ilskna, upprörda, arga så att de skjuter ihjäl varandra.
Satan somehow had built in this man's life a stronghold.
Ja, det var ju så att Satan på ett eller annat sätt hade lyckats bygga upp ett fäste i den mannens liv.
Satan never destroys us all at once.
Det går aldrig till så att Satan i ett ögonblick river ner allt i våra liv.
He puts strongholds in our life.
Nej, han bygger upp fästen.
I'm going to tell you where the strongholds are.
Och jag ska beskriva vad dessa fästen består av, hur de ser ut.
We'll have to take a whole service to talk about it.
Och vi måste ta en hel gudstjänst, en hel bibelstudium för att tala om det.
Where the strongholds are.
Och då ska jag beskriva dessa fästen.
Every stronghold that Satan puts in your life.
Varenda fäste som Satan lyckas bygga i ditt liv.
Is in your thinking.
Finns, utgår från dina tankar.
It's in your ideas and concepts.
I dina idéer och uppfattningar.
And that's where God's going to have to deal with you.
Och det är där Gud måste ta itu med dig.
Now, I'll show you how later.
Senare så ska jag visa dig hur det går till.
Time tonight.
Vi har inte tid med dig ikväll.
What I wanted you to see tonight.
Vad jag vill att du ska se ikväll.
Is that Satan can do this.
Att Satan kan göra detta.
But you have to let him.
Men du måste tillåta honom för han ska kunna lyckas med det.
He's going to appeal to something in your life.
Han kommer att appellera, flirta med någonting i ditt liv.
He's going to appeal to your sense of right or wrong.
Han kommer att flirta med din känsla för rätt och fel.
How many of you know that you can't go by what's right or wrong?
Hur många av er vet att man kan inte leva utifrån vad som är rätt och fel?
Because that's not the way God works.
För det är inte så Gud fungerar eller opererar.
God doesn't look at things in the sense of right or wrong.
Gud bedömer inte saker utifrån vad som är rätt eller fel.
He looks at it in the sense of whether it ministers life or not.
Han ser det som så att det ska betjäna liv eller också inte.
Watchman Nee tells a story.
Watchman Nee berättar en historia.
About some men in China.
Om några personer i Kina.
They had a rice paddy on a hillside.
Högt upp på en kulle så hade de ett risfält.
Have you ever seen rice grow?
Har ni sett risfält?
It grows in water.
Det växer i vatten.
You have to has to be in water.
Det måste vara planteras i vatten.
And every day these men had to carry water up to their rice paddy.
Som fältet låg högt upp så fick de varje dag bära upp vatten och fylla på fältet.
And fill it up with water.
Fylla upp det.
And after they would leave.
När de hade gjort det så lämnade de.
The man that had the rice paddy just below them.
Och det var så att mannen som hade risfältet under deras.
He'd take a hoe.
Han grävde hål på fördämningen.
He let the water out of theirs into his.
Och så rann vattnet snyggt och prydligt ner på hans isfält.
And then he'd patch it back up.
Och sen så lagade han hålet.
And they wondered where all the water was going.
Och de funderade över var allt vatten tog vägen.
Then they hid one day and they saw him doing it.
Så gömde de sig en dag så såg de honom göra det här.
Now what would be the right thing to do?
Vad är nu rätt att göra ett sånt?
What would be the right thing to do?
Vad vore det rätt att göra?
Get a stick about this big around.
Att skaffa sig en riktig knölpåk.
And about this long.
Lång och stor och tung.
And give that man an attitude adjustment.
Och så skulle man justera den mannens attityd.
Now that'd be the right thing to do.
Det vore det rätt att göra.
But that's not what they did.
Men det var inte det de gjorde.
They went to the church.
De gick till församlingen.
And they prayed.
Och bad.
And God spoke to their hearts.
Och så talade Gud till deras hjärtan.
And God told them to go and fill up his rice paddy first.
Och det Gud sa var att nästa gång ska ni gå och hämta vatten och först vattna hans risfält.
Now, you see, I've seen some of your faces.
Jag ser en del av era ansikten.
That's not right.
Men det är inte rätt att göra så.
That's not right.
Det är inte rättvist.
To fill up that lazy man's
att fylla den där late mannens
rice paddy first. But that's what God told them to do.
Men det var det Gud sa till dem att de skulle göra.
And they were obedient to God.
Och de var lydiga.
And the man became so ashamed of himself.
Och mannen, han skämdes så.
He asked their forgiveness.
Att han kom och bad om förlåtelse.
And they led him to Jesus Christ.
Så ledde de honom till Jesus.
And then he filled up his own rice paddy.
Och så fyllde han sitt eget risfält.
That's God's way.
Det är så Gud handlar. Det är hans sätt.
You see, we've got this concept of what we should do and what's right and what's wrong.
Vi har den här uppfattningen att det vi ska göra det har med rätt och fel att göra.
But that's not God's way.
Men det är inte Guds väg.
God's way is higher than our way.
Guds tankar och Guds plan är högre än våra vägar.
His way is different than our way.
Och annorlunda än våra vägar.
And we must learn to walk in the spirit of God.
Och vi måste lära oss att vandra i Guds ande.
Now if they had got a belt or a stick.
Om de nu hade skaffat sig tagit livremmen eller en knöl på och,
and beat up on that man,
och misshandlat den här mannen.
Well, they might have felt better about it.
Så kanske det hade känts bättre för dem.
We taught him a lesson.
Nu har vi lärt honom en läxa.
Well, the next day he might have been back with some of his brothers.
Ja, det hade lett till att nästa dag så kom han med ett gäng, kanske sina bröder.
And then beat up on these guys.
Och hade klott upp de andra.
That's how wars get started, isn't
it? Det är så man startar krig.
You see, we try to do things our way.
Vi försöker göra saker på vårt eget sätt.
And if they had done that,
om de hade gjort det,
it would have cost them the presence of God.
Så hade det kostat dem Guds närvaro.
I'm going to tell on myself. Is that all right? I'm going to tell a story.
Jag ska berätta en historia om mig själv.
When I was very young in the Lord,
när jag var mycket ung i Herren,
I was going to preach my first revival.
Så skulle jag predika på min första väckelsekampanj.
And in my home,
och i mitt hem,
there was an old man living.
Så bodde det en gammal man.
That was my uncle.
Det var min farbror.
And this uncle, he had been a pain to me all of my life.
Och hela mitt liv så hade denna farbror varit en riktig jobbig person i mitt liv.
He didn't like me.
Han gillade mig inte.
He made no secret about it.
Och det var ingen hemlighet, det tydliggjorde han.
We were forced to live in the same room.
Och vi tvingades att bo i samma rum.
He was an old drunkard.
Han var ett gammalt fyllo.
And he had ruined his health by drinking.
Han hade förstört sin hälsa genom att dricka mycket sprit.
And he loved my little sister.
Han älskade min lilla syster.
But he hated me.
Men han hatade mig.
And he would go out of his way to do things.
Och han visste inte han visste inte hur han skulle kunna förstöra mitt liv på bästa sätt.
He would call my little sister over.
Han kallade på min lilla syster.
And he'd give her some money.
Och han gav henne pengar.
And he'd look at me.
Och så tittade han på mig.
And grin.
Och så skrattade han.
Because she was getting money and I wasn't.
Därför att han kunde ge henne pengar men hon fick pengar men jag fick inga.
He was mean.
Han var elak.
He was mean.
Elak var han.
Well, I put up with this all my life.
Jag fick stå ut med det här hela mitt liv.
But now I was grown.
Men nu hade jag blivit vuxen.
And I was going out the door to go to my first revival.
Och det här var ett tillfälle. Jag skulle alltså genomföra min första väckelsekampanj.
And he said something ugly to me.
Och han sa något fruktansvärt till mig.
I put him in his place.
Och jag tog itu med honom.
I gave him a piece of my mind.
jag gav honom det jag hade tänkt på ganska länge.
20 years worth of anger came out.
20 års vrede kom ut.
And left him with his mouth wide open.
Och han bara stod och gapade.
And I walked out the door.
Och så gick jag ut genom dörren.
Felt pretty good about myself.
Och jag kände det var skönt att få säga det.
I finally told that old hypocrite.
Äntligen har jag satt den där gamla hycklaren på plats.
I got in my car.
Satte mig i bilen.
Backed out of the yard and
backade ut från garageplatsen och så.
I got one block from the house.
Så körde jag. Jag hann ett kvarter.
One block.
Inte längre än ett kvarter.
When God spoke to me.
När Gud började tala till mig.
He said, "Where are you going?"
Han sa, "Var är du på väg?"
I said, "Lord, I'm going to that revival."
Herre, jag ska på väckelsekampanj.
You know about it.
Du vet, Herre.
I'm going over there.
Jag ska dit.
He said, "Well, you might as well not go."
Han sa att det är lika bra att du inte åker dit.
I pulled a car off the road.
Så jag körde åt sidan och stannade.
I said, "What are you talking about, God?"
Men Gud, vad snackar du om?
Why shouldn't I go?
Varför ska jag inte på väckelsekampanj?
He said, "Not till you go back and apologize, that old man."
Nej, inte förrän du har gått tillbaka och tillbaka och bett om förlåtelse.
I said, "Oh no, God."
Nej, Gud, inte detta.
I sat beside the road.
Jag satt där vid vägkanten.
And I said, "Well, I guess you're right."
Och jag sa, Gud, jag antar att du har rätt i alla fall.
I turned around.
Jag vände.
Went back to the house.
Körde tillbaka till huset.
I found that old man.
Gick in, träffade den gamle mannen.
I apologized to him.
Och jag bad honom om förlåtelse.
And I asked his forgiveness.
Jag bad om förlåtelse.
Did you know what touched that old man?
Vet du vad som hände? Det rörde, det grep.
It touched him so much.
Det grep hans hjärta så mycket.
That later on he gave his life to the Lord.
Att senare så gav han sitt liv till Jesus.
Hallelujah. That would have never happened.
Det där skulle aldrig hänt.
If I hadn't been willing to go back.
Om inte jag hade varit villig att gå och resa tillbaka.
And obey the spirit of God.
Och lyda Guds heliga ande.
If I had gone on.
Om jag hade fortsatt.
We might have had a revival, I don't know.
Det är möjligt att vi hade fått uppleva väckelse i den här kampanjen, det vet jag inte.
But it wouldn't have been anything like we had.
Men inte på det sätt som vi fick uppleva sen.
It's the first revival I ever held.
Det var den första väckelsen jag var med om.
A little church.
Vår lilla församling.
You could put that whole church in this room.
Man skulle kunna ta in hela församlingen i det här rummet.
85 young people received Jesus Christ.
Den lilla församlingen fick se 85 unga människor ta emot Jesus Kristus.
And were baptized in the Holy Spirit.
Och blev döpta i den helige ande.
The church doubled in size.
Församlingen blev dubbelt så stor, så mycket växte den.
They were running about 30, 40 or 50. Something like that.
Församlingen var 40-tal människor, och den blev,
and they were running something like 120 or 30 after
that. Och den tredje, man kan säga att den tredubblades efter det.
We had a revival.
Vi hade väckelse.
God met us in that place.
Gud mötte oss på den platsen.
The devil knew that something was going to happen.
Djävulen visste att det var något på gång.
And he was trying to steal it.
Han försökte stjäla detta.
He was trying to rob me of that great work of the Lord.
Han försökte beröva mig detta fantastiska verk av Herren.
You think about that.
Tänk på detta.
You think about that.
Tänk på det.
The next time Satan begins to deal with you.
Nästa gång Satan börjar jobba i ditt liv.
God wants to use you.
Gud vill använda dig.
And so does Satan.
Och det vill Satan också.
God uses you through the fruit of the Spirit and the gift of the Spirit.
Gud använder dig genom andens frukt och andens gåvor.
Satan uses you through the works of the flesh.
Och Satan använder dig genom köttets gärningar.
And so we need to understand that.
Så vi behöver förstå detta.
As you yield to Satan.
När du ger efter för Satan.
Then he establishes a place in your life.
Då upprättar han en plats i ditt liv.
I was quoting to you the scripture from Ephesians 5.
Jag citerade för ett bibelställe från Efesierbrevet 5.
Where Paul said be angry and sin not.
Där Paulus säger vredgas men synda inte.
And the next verse says.
Nästa vers säger
give no such place to the devil.
Ge inte utrymme för djävulen.
The Greek word there is the Greek word topos.
Det grekiska ordet för detta är topos.
It means a place to live.
Som betyder en plats där man kan bo.
It describes an apartment.
Det beskriver en lägenhet.
A quarters to live in.
En boning att bo i.
And Paul is saying something here.
Paulus vill säga någonting genom detta.
That if you do get angry.
Att om du nu blir arg.
Then don't dwell on it.
Så bo inte där.
Take it to God.
Låt inte vara kvar.
Straighten it out.
Lämna det till Gud. Rätta ut det. Rätta till det.
Go to the person that's been offended.
Gå till personen som har blivit förolämpad.
Don't let the sun go down on this.
Låt inte solen gå ner över detta.
Straighten it out with God.
Ställ det till rätta med Gud.
Why?
Varför då?
Because if you don't,
därför att om du inte gör det,
Satan may use this thing.
Så kan Satan använda detta.
To put a stronghold in your life.
Till att etablera ett fäste i ditt liv.
And it may develop into something else.
Och det kan utvecklas till någonting värre.
May develop into hatred or something like that.
Hat kanske, eller något annat.
It will develop into something that will cost you the presence of God.
Det kommer att utvecklas till någonting som så småningom kostar dig Guds närvaro.
And we don't want to lose the presence of God.
Och vi vill inte förlora Guds närvaro.
So I'm not going to go much further here.
Jag ska inte fortsätta så mycket mer här nu.
I feel like the Spirit's finished with what I need to say tonight. I feel like the Spirit's finished with what I needed to say here.
Jag upplever att anden håller på att avsluta det jag skulle säga ikväll.
I want us to pray though before we go.
Men jag vill väldigt gärna att vi ska be tillsammans innan vi bryter upp från det här mötet.
God put this on my heart for a reason.
Och Gud har lagt det här budskapet på mitt hjärta av en speciell anledning.
I don't know your lives.
Jag känner ju inte era liv.
But if Satan is trying to build a stronghold in your life.
Men om fienden försöker bygga ett fäste i ditt liv.
Then I want you to want it out of your life.
Då vill jag att du ska önska och vilja att få bort det ur ditt liv.
I want you to desire to have the presence of God in your life.
Jag vill att du ska längta efter och önska dig Guds närvaro i ditt liv.
Maybe it's already cost you God's presence.
Det kan vara så att du har gått igenom någonting som redan har kostat dig Guds närvaro.
I hope not.
Jag hoppas verkligen att det inte är så.
But the wonderful thing is you can have the presence back.
Men det underbara är att du kan få tillbaka denna närvaro.
But you just have to go back where you lost it.
Du behöver bara gå tillbaka till den punkten där du förlorade det.
Amen. You got to do your first works over again.
Du måste på nytt göra de gärningar du gjorde under din första tid.
And like I said, I don't know your lives here tonight.
Och jag vet ju inte, jag känner inte till era liv.
I believe that most of you love God with all your heart.
Jag tror att de flesta av er verkligen älskar Herren av hela hjärtat.
But I also know that Satan is a very sly character.
Men jag vet också att Satan är verkligen en lömsk figur.
And he'll steal the presence of God from your life if he can.
Och kan han, så stjäl han Guds närvaro från ditt liv.
And folks, I don't want that to happen to you.
Och det vill jag inte att det ska hända dig.
I know how precious the presence of God is to my life.
Jag vet hur dyrbar Guds närvaro är för mig.
I could not stand to live without God's presence.
Jag skulle inte stå ut att leva utan hans närvaro.
There's just something about it.
Det är bara någonting som är så underbart.
Oh,
ja, det är så underbart.
When God wakes me up in the middle of the night.
När Gud väcker mig mitt i natten.
And begins to speak to me.
Börjar tala med mig.
I pick up my Bible.
Så plockar jag upp min bibel.
Begin to read it.
Och börjar läsa i den.
God begins to speak to
me. Så börjar Gud tala till mig.
I sit down and begin to write things down.
Och så sätter jag mig ner och börjar skriva ner.
God begins to speak to me.
Och så talar Gud till mig.
I stand behind the pulpit.
Jag står bakom talarstolen.
And I say things I've never thought of before.
Och jag säger saker som jag aldrig har tänkt på innan.
Because God is speaking to me while I speak.
Därför att Gud talar till mig medan jag talar.
I could not live without the presence of God.
Jag kunde inte leva utan Guds närvaro.
I hope I never come to that place.
Jag hoppas att jag aldrig kommer till den punkten.
Att
jag måste leva utan Guds närvaro.
Amen.
Amen.
And I hope you never.
Och jag hoppas att du aldrig får uppleva det.
I don't know exactly how to approach this subject tonight.
Jag vet inte exakt hur vi ska göra just nu ikväll.
Maybe you're here tonight.
Du kanske är här ikväll.
And you've lost the presence of God.
Och du upplever att jag har nog förlorat Guds närvaro.
Or maybe Satan is trying to build a stronghold in your life.
Eller du kanske upplever att fienden håller på och har börjat bygga ett fäste.
Maybe he's pulling you.
Han kanske drar i dig.
Maybe he's trying to put poison in your heart somehow.
Försöker få in gift i ditt hjärta på ett eller annat sätt.
You know, we see so many divorces today.
Vi ser så många skilsmässor idag.
And Satan can use these things.
Och Satan kan använda såna saker.
To bring bitterness between two people.
Att skapa bitterhet mellan två människor.
We see families divided.
Vi ser familjer splittras.
We see heartache and hardship.
Vi ser hur smärta finns i hjärtan och vi ser hur det skapar huvudvärk och svårigheter.
This brought on God's people.
Som finns bland Guds folk.
Sometimes we see church splits.
Ibland ser vi församlingar splittras.
And Satan wants to use that.
Satan vill använda sig av såna saker.
To do something in our life.
För att göra någonting i våra liv.
There's any number of things like this that can happen.
Det finns ett stort antal såna här saker som kan inträffa.
And Satan can use these things.
Och fienden kan använda det.
To sow into our heart seeds.
Att så frön i våra hjärtan.
That will develop into a stronghold in our life.
Som utvecklas till fästen i våra liv.
Some people become angry at their children or angry at their parents.
En del blir arga på sina barn eller vreda på sina föräldrar.
Each of us have different ways of doing things in life.
Var en av oss har olika sätt att handskas med det som möter oss i livet.
Sometimes we offend people.
Ibland förolämpar vi människor, behandlar människor illa.
Satan has so many ways.
Satan har så många sätt.
But I don't want you to lose the presence of God.
Men jag vill inte att du ska tappa eller förlora eller gå miste om Guds närvaro.
The presence of God is the most precious thing that I know.
Därför att Guds närvaro är den allra dyrbaraste som finns, som jag känner till.
So if you're here tonight.
Så om du är här ikväll.
And you feel like that Satan's working against you.
Och du upplever att Satan arbetar och försöker påverka ditt liv.
Or maybe you feel you've lost the presence of God.
Eller du kanske känner så att jag har förlorat Guds närvaro.
Then we would like to pray with you or have someone pray with you tonight.
Då skulle vi vilja be tillsammans med dig eller att någon eller några ber tillsammans med
dig. It's certainly not necessary for me to lay hands on you.
Det är inte nödvändigt för mig att lägga händerna på dig.
Because receiving the presence of God is very simple.
Därför att det är så enkelt att ta emot Guds närvaro.
It's just a matter of going back where you lost it.
Därför att det är bara att Gå tillbaka till den punkten där du förlorade den.
And straightening that thing out with God.
Och så tillsammans med Gud.
It's something between
you and God. Så tar du itu med det. För det är någonting mellan dig och Gud.
But we want to help you pray if we can.
Men vi vill gärna hjälpa dig och be tillsammans med dig om vi kan.
Maybe it was some kind of sin.
Det kanske är någon synd du har begått.
Maybe there's something in your life that's some kind of sin.
Det kanske finns någonting i ditt liv som är en någon form av synd.
And like Samson, he's using it to drain you of God's power.
Och så precis som med Simson så använder fienden det för att tappa att du ska förlora kraften.
It could be so many things.
Det kan vara så många olika saker.
But if you want us to pray with you tonight.
Men om du vill att vi ska be tillsammans med dig.
We're just going to come together and we're going to pray.
Så bara samlas vi kommer samman.
If you want us to pray with you.
Så om du vill det, önskar det att vi ber tillsammans
then
med dig.
We're just going to ask you to come.
Så inbjuder vi bara enkelt att du kommer.
I'm going to ask John to come.
Jag ska be att John kommer
and,
fram.
And just play something reverently and lightly.
Spela någonting.
On the piano here.
På pianot.
And if you want prayer.
Om du vill ha förbön eller hjälp i bön. Vad det än gäller.
You feel like Satan's trying to do something in your life.
Därför att du upplever det att Satan är ute efter någonting i ditt
liv. Maybe you've even lost God's presence.
Eller du kanske till och med upplever att du har förlorat Guds närvaro.
I'm thinking of the book of Revelation.
Jag tänker på Uppenbarelseboken.
Where he says I stand at the door and knock.
Där han säger jag står för dörren. Jag står vid ditt hjärtas dörr och jag knackar.
I'm standing at the door and knocking.
Jag står utanför dörren och jag knackar.
God is saying I want to come back in.
Och Herren säger jag vill komma tillbaka in.
I want to come back.
Jag vill komma in i ditt hjärta.
And all you have to do is open the door.
Och allt du behöver göra är att öppna dörren.
That's what he's saying.
Det är det han säger.
All you have to do is open the door.
Allt du behöver göra är att öppna dörren.
And I'll come in and fellowship with you.
Så ska jag komma in och hålla måltid med dig, ha gemenskap med dig.
That's God's promise.
Det är Guds löfte.
Do you want us to pray with you tonight?
Önskar du, vill du att vi ska be tillsammans med dig och be för dig ikväll?
Just get up from your seat and come on down here.
Så kan du bara resa på dig och komma fram här.
And we'll pray with you.
Så ska vi be tillsammans med dig.
You want to come?
Vill du komma?
Everybody just pray.
Vi böjer våra huvuden och
let's
blunda
pray.
Och be tillsammans.
Hallelujah, Father.
Och Fader.
Look in the hearts of people tonight.
Tack för att du ser in i människors hjärtan här ikväll.
If they've lost your presence.
Och Herre, om det är någon som har
if sin
förlorat
has
din närvaro,
cost them the presence of God.
Om synden har kostat din närvaro.
Then God, we want you to restore it tonight.
Då har vi den här bönen, Fader, att du återupprättar.
Lord, if there are those here that have a stronghold in their life.
Och det finns de här som har ett fäste i sitt liv.
God deal with them about it tonight, Father.
Så ber jag att du rör vid detta och tar itu med detta.
Halleluja. We ask you to bring them forward, Lord.
Ber att du för fram dem hit här.
That we might pray together.
Så att vi kan be tillsammans.
In Jesus name.
I Jesu namn.
Halleluja. Halleluja. If you want to come, please come right now.
Om du vill komma så var amen. Snäll och kom fram just nu.
Halleluja. Don't sit back there.
Du ska inte sitta kvar i bänken om du känner
att God is drawing you.
Om den heliga ande drar dig.
Get up and come on down here.
Så res på dig och kom fram.
Amen. Hallelujah. 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 Praise God. Anybody else want to come?
Är det någon mer som vill komma?
Amen. Hallelujah.
Hallelujah.
Praise the Lord. Come on. Obey the Lord.
Kan bara komma fram, bara lyda här.
Obey God. Hallelujah.
Och,
obey the Lord.
Du behöver inte skämmas för att du kommer fram. Det är något mycket vackert när
Halleluja.
Guds brud kommer fram och söker brudgummen.
Obey the Lord.
Mycket vackert.
Is he speaking to your heart?
Ska bara lyda hans röst när han talar till ditt hjärta.
Is he telling you to come right now?
Rör han vid ditt hjärta och kallar dig att komma så kommer du.
Don't disobey him.
Du ska inte vara olydig mot honom utan bara komma.
If you don't feel to come then I ask you to pray.
Om du inte känner att du ska komma så vill jag be dig att du är med och ber.
Praise the Lord. Hallelujah. Thank God for these folks that have stepped forward tonight.
Vi tackar Herren för de syskon som har kommit fram här ikväll. Halleluja, Fader. Prisat var ditt namn.
Amen. Praise the Lord.
Tack Fader. Tack älskade Fader. Tack för
det. I want somebody that knows how to pray to come and pray.
Jag vill att
one of these persons
ni som är förbedare som vet
Hallelujah.
Hur ni ska be över sin.
If you know how to pray,
om ni vet hur man ska be för
come
någon,
and pray with these people
så kom fram och
come
be för dessa människor.